Du lytter til P1.
Jeg hedder Hassan Preisler. Om et øjeblik skal jeg møde mine nordiske kolleger, svenske Åsa Linderborg og norske Hilde Sandvik, til en snak om Israel, Palæstina og de forskellige landes perspektiv, men også en snak om, hvorfor vi aldrig taler om Israel og Palæstina.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Etter 5 års forsøk på å få dere til å forstå konseptet Norsk Nasjonaldag, eller 17. mai, som det helt enkelt heter, uten hell, må jeg si, så fikk NRK TV lokket dere til Oslo, der vi var på direkten fra Slottsparken, mens barnetog og russekorps og alt mulig gikk i posisjon forbi kongefamilien på Slottsbalkongen.
Hilde, Åsa, Hassan, velkommen skal dere være.
Takk. Takk.
Takk. Gratulerer med dagen. Takk for invitasjonen til det her cirkus.
Ja, ja. Er det litt galskap?
Ja, det er galskap. Jeg hadde det som om jeg var vågnet opp imellom med meg.
Synes dere at jeg hadde greid å formidle denne dagen skikkelig?
Måske. Altså, jeg kan ikke svare på det, men altså, når man ser det på afstand med alle de 100.000-vis af faner og nationaldragter, ikke, så tænker man, det her det er, jamen, altså, det er et skridt væk fra strækmarsch. Jeg tror, man skal tættere på for at forstå den norske nationaldag. Det vil jeg i hvert fald sige, at det som er sket for mig, ikke? At jeg forstår nu, at det faktisk ikke er en nationalistisk nationaldag på den måde, som vi frygter, at det skulle være, men en meget, hvad kan man sige, ydmyg, afslappet, selvironisk og ekstremt inkluderende nationaldag. Ikke? Så på trods af faner og folkedragter, så handler den jo først og fremmest om forfatningen. Ikke? Så det var en stor oplevelse for mig personligt.
Jag tyckte att som svensk var det ju fantastiskt att se det här, att det var en helt politiskt oproblematisk dag. Den var konfliktfri. Den var harmonisk, den var glad. Och den var vacker var den, med alla färger och sprakande folkdräkterna. Och nu har vi sett Hildes folkdräkt live.
Det har den.
Och den var så vacker i sin blåa kjole. Eller vad fan det heter.
Bunad.
Bunad heter det. Det är skillnad på kjole och bunad.
Ja, det är väldigt stor forskjell. Men det som var lite intressant för mig var att dere begynte att snakke om vad som inte hade gått i Sverige och Danmark. Och att det är någon visse forskjeller her. For det er så vanskelig å se fra utsiden, synes jeg.
Ja, altså, den her 17. mai i Norge, det er en, virkelig en nationell angelegenhet. Det her er noe som alle firer. Så er det ikke Sverige riktigt. Vi har ikke, vi har jo haft nationaldag sen 1983, som har vært en helgdag. Men den er jo förknippad med politik och kulturkamp och stora konflikter i Sverige. Så det finns, den har väldigt vassa kanter, den svenska nationaldagen, men eller är i stort sett ingenting, kan man säga. Jämfört med
alltså, jag var grundlovsdag den 5 juni passerar vi ju också, vad heter det, ett politiskt arrangemang hvor politikerna håller någon taler fulde af klichéer, og så er det den 6. juni, og vi bemærkede stort set ikke, at der var sket det, at vi holdt vores grundlovsdag, ikke, i Danmark. Men det er mere det her udtryk, altså det udtryk, som jeg kun har set på distancen. Altså hvis man i Danmark ligesom mobiliserede danske flag på den måde uden for fodboldsammenhæng eller fødselsdagssammenhæng, ikke, så ville det nok ligne noget stærkt højre nationalistisk, tror jeg. Måske har det ændret sig over de seneste årtier, men i min barndom, der var det kun altså meget højreorienterede mennesker, som gik med faner på den måde i så stor stil, ikke? Og nationaldragter og så videre.
Og så var det noe med den nærheten å komme tett på. Vi var jo ganske tett oppe på slottet, for eksempel, eller, og der går den forbi mange vis, altså 109, tror jeg, skoler som går forbi.
Alltså jag, ni vet ju att jag skulle väl inte ställa mig och vinka åt den svenska kungen, men jag var väldigt, väldigt sugen på att vinka åt kung Harald faktiskt, så republikan jag är. Tänk att han stod här, gamla människa, timme efter timme efter timme, det tyckte jag var starkt gjort.
Ja. Men jeg har ikke turt å fortelle deg, Åsa, men Hassan var såpass ivrig dagen etterpå at han har lansert at norsken, svensken og dansken går under egen fane i det meget brokete borgertoget i Bergen neste år.
Absolut.
Ja, du er med.
Jeg står beredd. Jeg står beredd på det. Ja, ja, ja.
Ja, det gleder jeg meg til.
Norsken, svensken
og dansken.
Er det greit at politikere på Stortinget har lukrative styreverv på si? Og hvor går grensen for hva som er OK av sideprosjekter og ikke, ikke OK? I Norge har stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland fått kritikk etter reise med Reitan-gruppen. Reitan-gruppen eier det store Rema 1000, de matbutikkene, blant annet. Hun har reist med deres privatfly, sitter i styret, og har fått altså flere hundre tusen for å sitte i det styret. I Danmark rulles det opp en sak med formann for presidiet Søren Gade, som du må forklare, Hassan. For det første, hvilken stilling har Gade, og hva har vi på han?
Ja, altså, stillingen, han har stillingen som Folketingets formand. Altså, I har jo ikke, jo, I har tilsvarende poster, men det hedder noget andet i Sverige og Norge, ikke?
Talemann hedder det på svensk.
Stortingspræsident.
Okay, ja. Og så han jo både formand for Folketinget og formand for præsidiet, og man kan jo sige, at han ligesom, altså formandsposten i Folketinget er jo en skue position delvist, men han har også ret stor magt på den måde, at han kan beslutte processer. Ikke? Mm. Og så er det jo en pynteposition af en art, ikke? Som er meget fin at opnå. Altså, det er vel pyntepositionen nummer to efter kongen.
Ja, præcis. Det, han måste stå som nummer to i konstitutionsordningen.
Ja. Ja. Men han har så frasagt sig, da han blev Folketingets formand, en del poster i bestyrelser, men altså ikke posten som formand for Esbjerg Havn. Mm. Og det kan man sige, det er jo hvad har Esbjerg Havn egentlig på spil i den her sammenhæng? Men Esbjerg Havn har faktisk rigtig meget på spil, fordi Esbjerg Havn er en af de få havne, som er på banen i forhold til at opnå koncessionerne til at bygge alle de her nye militærskibe, som Danmark skal til at producere. Ja. Ikke? Så der er virkelig mange penge for de her centrale havne at hente, og dermed også et stort ønske om at have effektiv lobbyisme. Ikke? Og hvilken bedre lobbyist kan man have end Folketingets formand?
Men han sitter altså i styrelsen.
Han er formand for...
Han er ordförande til og med.
Mm. Ja, præcis.
Det er helt horribelt. Jeg tycker korruptionen växer i Sverige, det gör den ju. Men det där hade inte varit möjligt i Sverige. Jag tror inte det hade varit möjligt i Norge heller.
Men
inte att talmannen sitter som styrelseordförande för en stor hamn.
Och i tillägg så sitter han väl också i styret till en bedrift som bygger solpaneler för militärindustrin.
Lige præcis. En virksomhed, der hedder TechLeaf, ikke? Mm. Som han faktisk havde lovet parlamentet, at han ville udtræde af. Men det har han ikke gjort. Han er blevet siddende der siden 2022. Og hans argument for at blive siddende i positionen er, at selskabet er under afvikling. Ikke? Men han lovede, da han blev Folketingets formand, at han ikke længere ville blive siddende her i den post.
Men alltså, jag fattar inte varför han inte bara går av. Han borde ju avveckla sig själv på samma dag som han får den här posten. När jag läser vad han själv, när han försvarar sig, när han egentligen går ut och säger någonting, så säger han att att Danmark är en bananrepublik som inte skulle acceptera det här, och man har helt miss, alltså, och han går till attack mot medierna på, en, på ett helt ofattbart sätt faktiskt.
Yeah. Alltså, man
det är väl just i bananrepubliker som man tillåter
det här. Det var det jag trodde.
Han har helt missuppfattat ordet.
Alltså hans lön som formand för Folketinget är ett gott stycke över 1,5 miljoner kronor. Mm. Och han får kun 300.000 danske kronor för att sidde som formand för bestyrelsen i Esbjerghavn. Så jag tänker inte att det kan vara pengar. Men nej, det är som om att det liksom är principet eller, vad kan man säga, stoltheten det kommer till att dreja sig om i sådana några sager här. Hvor man liksom nekter att underlägga sig ett press från medierna eller från vänsterflöjen eller vad det nu än kunde vara. Och därför håller man fast. Ikke? Av principiella orsaker. Jag vill inte låta mig kue och undertrycka. Jag kan gott administrera de här två ting på samma tid, och Danmark är inte en bananrepublik. Det är väl sådan han liksom uttrycker sig.
Mm. Linda Hofstad Helland fick kritik efter att Nettavisen avslöjade att hon mottar 450.000 kronor i styrevärv från Reitan Retailer vid sidan av att vara stortingsrepresentant för Høyre. Och i efterkant så avdekker VG att Helland också mottar 200.000 kronor i styrehonorar från Norlandia, en aktör inom privata barnehager, samtidigt som hon har mer än 50% frånvär i utdanningskommittén på Stortinget i följd av avisen. Och något av det intressanta här är att hon också var med och stemte mot ett förslag som ville svekka privata barnhager, för exempel.
Ja, du ser. Alltså, oj. I Sverige kan jag säga, vi har ju ministrar och vi har folkvalda som har haft stora engagemang i styrelser och i det privata näringslivet och så vidare. Men här ligger medierna på faktiskt, att man liksom kollar upp sånt här. Men så fort du slutar som minister eller slutar som folkvald, så kan du gå till vilket företag som helst. Man gör det också.
Yeah.
Och då har ju liksom här de nätverken och den kunskap som man sitter på som tidigare folkvald eller minister, de är ju ovärdeliga.
Så, det kunde
så då köps man upp alla lobbyister eller andra storföretag, och det kan du göra fort. Alltså, det hände direkt.
Det kunde vara en verksamhet som man via sin politik har begunstiget under sin tid som minister, som man så siden får jobb hos.
Just det, vi pratar om svängdörrar i Sverige, och det är klart att om man har varit folkvald att man sen en gång ska kunna få ett annat arbete även alltså var som helst naturligtvis. Men det finns ingen större karens att prata om i Sverige.
Mm.
Och förr kunde man gå redan på dagen kunde man gå till. Nu har man någon form av karens, men den är mycket kortare än i andra länder och framförallt övriga nordiska länder, vet jag.
Men jag började att tänka på en bok som är väldigt intressant, som heter Det blåöjde rike av Nina Vitocek och Eva Jolie, som blir kallt för korruptionsjäger. Och de säger kort fortalt att Norge inte är bara världens mest tillitsfulla land, vi är också världens mest naive.
Ja.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken. Skandinavisk familjeterapi.
Spörsmålet om hurvitt Palestina bör anerkännas som självständig stat blir förbjudet att diskutera i skolevalget i Danmark nästa år. Det är den för nämnde Søren Gade som har vetat. Alltså, för att ta det en gång till, hör: under skolevalget så skal ikke danske skoleelever få diskutere en av de aller viktigste politiske sakene i verden i øyeblikket, som også preger våre land. Hva er dette, Hassan?
Jo, altså skolevalget er 8., 9. og 10. klasser fra hele Danmark, som kan deltage i det her skolevalg. Det er sådan et 3 uger langt forløb, undervisningsforløb, som ligner en valgkamp.
Mm-hmm.
Og det er tilrettelagt som en, altså, som en autentisk valghandling til et folketingsvalg. Ikke? Og der er så, hvad hedder det, ja, fiktive eller midlertidige parlamentsmedlemmer fra ungdomspartierne, som man kan udfordre på bestemte emner ved at indsende forslag til emner til en kommission, som så vedtager emnerne. Ikke? Og i den kommission var der stor uenighed om emnet Palæstina som en selvstændig stat, om hvorvidt det kunne fungere som debatemne under skolevalget. Og derfor blev det skubbet over til Folketingets præsidium med Søren Gade som formand, og det er første gang nogensinde, at Folketingets præsidium vedtager, at et emne ikke kan diskuteres.
Det er jo ikke det helt vildt?
Altså jo, det er helt vildt. Altså, det er helt vildt, altså, hvad kan man sige, argumentet altså fra Folketingets præsidiums side er, at man ikke vil tage skolevalget som gissel i en betændt debat, ikke? Og det kan sætte brand i en klasse på 20 minutter, og derfor er der risiko for, at dette emne vil splitte mere, end det vil samle eleverne i en demokratisk samtale, og at man faktisk har et ansvar for, at skolevalget ikke kører af sporet. At det faktisk kan være, at det at tage et så kontroversielt emne op vil give en demokratiforskrækkelse frem for en god demokratioplevelse.
Mm. Demokratiforskrekkelse var ordet Martin Krasnik, sjefredaktør i Viken-avisen, brukte når han skulle beskrive hva det er som skjer her. Hva tenker du også?
Demokratiforskrekkelse? Nej, jeg tenker at demokrati handler om at man skal kunne prate om allting, at alle frågor skal opp på bordet. Och att man det uppväxande släktet får ju en väldigt konstig syn på demokrati ifall inte alla frågor ska kunna pratas om. Den här konflikten, den kommer att påverka Europa och världen i generationer framöver. Det som händer nu är ju världshistoria. Och att då beläggas med munkavel är underkänna alltihop skulle jag säga.
Mm. Altså, de, hvad kan man sige, egentlige problemer, der knytter sig til det her emne, er jo problemer, som man kun indirekte taler om. Ikke? Mm. Og det ene problem er selvfølgelig den psykiske og måske fysiske sikkerhed for pro-israelske debattanter ude i klasselokalerne, ikke? Og måske endda for jøder, altså den psykiske og fysiske sikkerhed for jødiske elever ude i klasserne, ikke? Og så er det andet, at det vil være overordentligt krævende at repræsentere det israelske synspunkt i den her debat, sådan så man kan få en regulær, jævn debat, som ligesom inkluderer alle holdninger. Fordi det palæstinensiske synspunkt, forestiller jeg mig, eller perspektiv, vil være meget nemt ligesom at samle op og fremføre. Men jeg kan da godt se, at man som klasselærer i en klasse i bestemte egne af Danmark kan få kæmpe store problemer, hvis man ligesom demonstrerer, at der findes et israelsk perspektiv, som vi er nødt til at tage lige så alvorligt i debatten som det palæstinensiske.
Jeg er enig med Alexander Papas fra SV, som skrev et indlæg i Danske Information, der han skriver, ta den palestinske frihedskampen med dere ind i skolegården, ind i klasserommene, ind i demokratiets hjerte. Vær høflige, men aldrig tause. Når makten forsøger at stenge døren for debatt og offentlig ordskifte, da er tidspunktet kommet for i faren, i gass, for demokratiet og for en åpen og oplyst debatt.
Ja, og så synes jeg også, der er et aspekt af det her, som også bliver ignoreret, ikke? Og det er de her forskellige røde partier, deres ungdomsorganisation og de forskellige forbund, som organiserer både elever og lærere, er meget, meget tydelige omkring det, de føler som en eller anden form for censur i denne her sag. Ikke? De insisterer på, at man skal kunne diskutere alle emner ude i klasselokalerne, ikke? Samtidig så var de jo fodslæbende dengang, hvor koranloven blev vedtaget i forhold til at opponere mod den, og endnu mere fodslæbende i forhold til at være opfordret, opmuntret, måske endda tvunget til at diskutere Mohammed-krisen.
Mm. Jeg tænker, at Palæstina-frågan, det som hænder på Gaza nu, er ikke en høyre-venstre-fråga. Det her handler om noget helt andet. Det pågår en etnisk rensning inför öppen ridå och det här måste den unga generationen kunna få prata om, för det här handlar om Det här handlar om de här europeiska värderingarna som vi påstår finns. Och om vi inte kan diskutera det här så kan vi ju aldrig mer säga att vi ansluter oss till några europeiska värderingar, vad de nu skulle vara. Det finns ingenting kvar.
Då du och jag, Hassan, var i samtal om detta i P2-programmet Studio 2, så stilte programledaren spørsmål om det hun kalte elefanten i rummet, nemlig vår nølen med å snakke om dette spørsmålet. Og du svarte der, Hassan, hva sa du?
Jeg sagde, at jeg synes ikke, at vi i norsken, svensken og dansken tager emnet op i, altså på samme niveau, som jeg synes, det burde blive taget op. Og og min analyse er, at vi ikke gør det, fordi at det er så besværligt, at det kan både gøre en fuldstændig udmattet på forhånd, men også bange, altså vred, for at udstille sig selv med synspunkter, som kunne stemples som forkerte.
Du snakker om dig selv også. Du sa, du brugte ordet jeg i programmet. At du sa, jeg er redd for. Yeah. Og så prøvde jeg å utfordre det, og jeg prøvde også å utfordre min egen nøling, for den ligger der også. Og jeg har tenkt ganske mye på hva er det som er, hvorfor er det så vanskelig. Åsa, du har holdt igjen mange ganger, tror jeg, når man snakker om dette.
Ja, absolut. Jeg har holdt igjen. Jeg har jo skrivet så mye om Palestina-Israel. Konflikten i så många år, men här i Sveriges Radio eller Public Service så håller jag igen. Och det gör jag också lite av respekt för kanske mest Hassan, för jag tänker att Hassan tycker att det här är besvärligt att prata om. Men jag tycker också att frågan är svår, därför att så fort man vill prata om själva konflikten i sig själv så kommer frågan om antisemitism eller kommer frågan vilka ord man får använda
eller sionist
ja, men det ordet skulle inte vi använda här i vårt program.
Nej, men man kan bli anklagad både för antisemitism men i den grad också för sionism.
Just det, men jag tycker ju att jag gärna vill berätta för norska och danska och finska lyssnare att Sverige har gjort en väldigt sväng i Palestina-frågan. Vi erkände ju Palestina som självständig stat 2014. Och Sverige har under socialdemokratiska regeringar haft ett starkt engagemang för ett fritt Palestina. Nu är Sverige det enda landet i EU som inte har återupptagit samarbetet med UNRWA. Mm. UNRWA är ju det FN-organ som administrerar det största biståndet till Palestina. Sverige har en regering som pratar med oerhört små bokstäver om Israels krigsbrott. Man vill inte ens använda det ordet. Det är någonting som har hänt här. Och det tycker jag ändå att jag vill berätta för övriga Norden. Vad som har hänt här i Sverige. Att Sverige är inte det landet som Sverige en gång var i den här frågan.
Nej, det
och jag tycker ju med min hållning att det är tråkigt såklart.
Ja, det är ju sjovt nog med Danmark som ju anklages för att vara meget fodslæbende i forhold til støtten til den palæstinensiske sag herhjemme, ikke? Så kan man jo også sige om den danske stat, at den rent faktisk er den nordiske stat, som både har øget og fremrykket sin støtte til UNRWA, ikke? Så bidraget langt større i 2025, end det var i 2024, ikke?
Men jeg har tænkt på, hvorfor jeg synes, dette er vanskeligt for mig selv. Jeg prøvde at være helt ærlig med mig selv. For jeg synes, det er vanskeligt at snakke om Israel og Palestina. Ikke fordi jeg ikke ved, hvad jeg mener, men fordi jeg ikke ved, hvordan en siger det i en så polariseret landskab.
Ja, bra poeng, Hilde. Ja.
For empati for begge parter næsten opleves som en moralsk forbrytelse.
Ja.
Altså, det er et etisk kaos, men kan jeg få lov til at prøve? Så kan dere høre, hvad jeg siger nu. Det Israel gør i Gaza er folkemord. Det er det få folkerettseksperter som motsiger. Det gør mig også moralsk forpligtet. Samtidig, jeg forakter alt Hamas står for, for det er noget dybt voldelig, kvindefientlig, autoritært. Jeg tror fremdeles på tostatsløsningen, men jeg ved knapt om det findes noget vej dit. Jeg kjenner mennesker på begge sider som sørger, som frykter og som mister, og jeg ser aktivisme som glir over I hat. Jeg ser kommentarfelt og feeder som fylt av dehumanisering av jøder og av palestinere. Og jeg avskyr retorikken fra Israels venner som jeg har I feeden, som jeg av og til lurer på totalt hjernevasket I sin dehumanisering av alle I Palestina. Jeg lurer seriøst på hva de tenker, de som skrev at de blakket seg på å stemme fram Israel under Eurovision. Og jeg avskyr at den norske jøden Nina Grynfeldt ikke lenger kjenner seg trygg I norsk offentlighet. Slagord som gjør meg iskall på begge sider, folk som feirer vold. Og det da alt I meg vil rope, men språket holder ikke. For jeg vet ikke hvilke ord som rommer alt dette, og samtidig vet jeg at stillhet ikke riktig.
Men Hilde, du formulerer det alldeles utmerkt. Jeg ønsker at jeg hadde kunnet formulere det der lika bra själv. Och när du trycker på den här empatin som man måste ha med båda sidor så den känner jag också och jag menar ju att Israel har rätt att existera. Mm. Och om man verkligen menar det så måste man protestera kraftigt mot vad Netanyahu gör med det där landet. Därför att I förlängningen så är det ju israelerna lider ju fruktansvärt av omvärldens bild av Israel. Det här är ju en katastrof för hela judendomen det som sker nu. Och det är ju riktigt allvarligt.
Og så virker det som det krefter altså på begge sider nå som vil at det skal starte en storkrig I Israel. Og når jeg leser saker om nå om de som skutt I Washington, ambassadeansatte, så kjenner jo jeg på den der frykten altså for hvor gnisten.
Sant? Jo, men der jo ikke noen tvivl om at det her og der, især I Mellemøsten, ikke, en kollektiv agenda at man ikke skal, helst ikke skal normalisere forholdet til Israel. Ikke? Mm. Så det her med, at vi siger, at vi ønsker os en israelsk stat, jo noget, som meget, meget, meget svært at sige I Mellemøsten. Ikke? Altså, man så jo, da Saudi lige pludselig lå for at skulle indgå en aftale med Israel, som handlede om normalisering, ikke? Af gensidige relationer, så udbrød den største terrorhandling I moderne israelsk historie med Hamas, der gik ind over grænsen, fordi det måtte ikke ske. Altså stærkt finansieret af både lokale kræfter og Iran. Ikke? Fordi det ønsker man ikke. Man ønsker ikke en israelsk stat. Man kan I hvert fald ikke sige det offentligt, hvis man har sit liv kært. Og det skal man vide, at det sådan, det forholder sig i de dele af Mellemøsten, jeg har rejst I. Altså bare det at bruge ordet Israel, kan faktisk få dig I fængsel, fordi det hedder ikke Israel, det hedder Palæstina. Mm. Ikke? I både Libanon, Syrien og Jordan. Mm. Og det er den virkelighed, man eksisterer under. Der ikke en grundstemning af, at man skal skabe to stater, som lever I harmoni, fordi den israelske stat er en ikke-stat, altså noget, der ikke skal findes I Mellemøsten.
Men jag måste ändå fråga Hassan, hur tycker du att man ska göra med Israel? För du tycker väl också att Israel ägnar sig åt det krigsbrott? Hur ska västvärlden förhålla sig till det Israel gör?
Ja, men det vil jeg undlade at svare på, fordi jeg kan ikke. Altså, men jeg forstår jo godt, altså jeg forstår jo kravet om et ophør for et totalt ophør for det militære samarbejde, fordi Danmark kan lægge sig på kant med folkeretten ved at have det her militære samarbejde, som vi har I dag, ikke? I forhold til F-35-programmet, hvor Danmark jo leverer komponenter til de fly, som bliver brugt I krigen. Ikke? Der mener jeg personligt, at Danmark på kant med folkeretten. Men jeg synes, at det folkeretten, vi hele tiden bliver nødt til at læne os op af. Og derfor så gibber det også I mig, når I bruger begreber som etnisk udrensning og folkemord. Ikke? Mm. Fordi det, altså folkemord, begrebet folkemord, inkluderer jo en intention. Altså en bevist intention. Noget andet forbrydelser mod menneskerettigheden og sådan noget. Ikke? Og jeg lytter til de menneskerettige eller folkeretseksperter, vi har I Danmark, som udtaler sig I medierne, ikke? Og som siger, at folkeretten er væsentlig i denne her tid, ikke? Og der bliver med sandsynlighed begået krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Gaza. Ikke? Men at hoppe over og bruge begreber som etnisk udrensning, mener jeg, at vi skal være ekstremt varsomme med
konflikter. Jeg använder inte ordet folkmord, därför att jag inväntar vad juristerna säger om det där. Om det någon gång kommer en räkenskapens dag. Men däremot etnisk rensning tycker jag är svårt att ifrågasätta när Netanyahu säger att han vill tömma hela Gazaremsan. För mig så blir den här typen av ord, att vi fastnar i de här orden, är ett sätt att slippa prata om det som faktiskt händer just nu. Det är så bekvämt att sitta och prata om, är det folkmord eller inte folkmord? Är det etnisk rensning eller inte etnisk rensning? Det som händer är någonting som vi inte riktigt vill ta in, tror jag, och som vi inte riktigt vill känna vårt ansvar för. Och därför hamnar vi i den här diskussionen om vilka ord man får använda.
Men det är jag inte enig i. Jag menar netop folkeretten är definierad av sitt språk. Ja. Og at sproget er ekstremt vigtigt.
Det er klart at det er. Det er klart at sproget er veldig vigtigt, og det er derfor jeg er forsiktig med ordet folkmord. Jeg
brukte det nå, og det er rett og slett også fordi noen av de jeg har lest og fulgt nøye, Cecilie Hellestveit for eksempel, som har stått i akademisk boykott nærmest, i enkelte miljøer, og møtt enormt mye motbør, fordi hun opprettholder den prinsipielle samtalen nettopp rundt de juridiske spesifindigheter i et så ekstremt alvorlig en så ekstremt alvorlig sak i verden. Og hun, når hun begynner å lene mot at vi kan bruke sånne begreper, så sier det noen ting for min del. Og vi vet jo at Netanyahus regjering er full av mennesker som sier helt åpenlyst at de vil ikke ha noen palestinere i Palestina.
Ja, ligesom vi ved, at det palæstinensiske styre i Gaza er fuld af mennesker, som mener præcis det samme, bare den anden vej rundt.
Ikke? Og det er jo derfor, jeg prøvede i min... Men det viser bare, hvor vanskelig det er. For med en gang jeg siger de begge delene, så kan man enormt let ifra utsiden sige, du er sånn eller du er sånn. Og nå tipper det over i folkemorddelen, og det betyr at da er jeg egentlig, da betyr ikke min kritikk av Hamas det samme lenger. Men redselen for at krefter som Hamas skal få større grobunn, ikke bare i Midtøsten, men også hos oss selv, det gjør meg også helt lammet av rätsel.
Men det är ju det här som är så som förtvivlan med hela den här situationen, därför att det finns inga krafter som man som progressiv demokrat tycker om i varken i Palestina eller i Israel. Alltså det är ju fullständigt en politisk öken överallt. Jag skulle bara, om det här med folkmord då, så skulle jag säga, jag använder inte ordet än, men jag skulle inte ifrågasätta den som gör det, så som det ser ut nu. Men jag tycker som sagt att det är...
Nej, det är vanskeligt.
Vi är på en annan nivå i Sverige än i Norge i den här frågan. Det är, vi har ju backat.
Noget andet, så... altså, fordi jeg føler mig jo også, som vi ofte gør, vi tre, ikke? Forpligtet af jer og af mig selv til ligesom at se på, sker der overhovedet noget godt, ikke? Og når Åsa kalder det en ørken, så det er jo også en politisk ørken, ikke? Så det er også min første indskydelse, ikke? Altså, hvad fanden er det for noget, det her, ikke? Og hvorfor er det så svært for højrefløjen i Norden ligesom at være altså klar i tale, når det gælder kritik af Israel? Og hvorfor er det så svært for venstrefløjen i Norden at være klar i tale, når det gælder kritik af Hamas?
Fast jeg tykker,
hvis jeg bare lige må gøre min pointe færdig.
Altså,
jeg ser lige nu stærke anti Netanyahu-kræfter i Israel. Demonstrationerne er massive. Der er et flertal af den israelske befolkning, som ønsker et ophør fra krigen. Så kan man sige, at ja, det er fordi, de vil have de 58 gisler hjem, ikke? Men der er også andre, der siger, at man simpelthen er udmattet af at skulle forklare for sig selv, at man kan leve med, at en stat begår de overgreb, den begår, ikke? Altså overfor for et folk, som lever så tæt på, ikke? Altså, tilsvarende, så er der meget omfattende anti-Hamas demonstrationer i Gaza.
Ja.
Og det har tidligere været helt umuligt. Altså, hvis du udtalte dig Hamas-kritisk, så kunne du blive samlet op, tortureret og dræbt af Hamas, ikke? Uden at det havde nogen som helst konsekvenser for Hamas, fordi de sad på det komplette styre, ikke? De her demonstrationer, hvor mennesker råber out, out, out til Hamas, ikke? Ud af Hamas, og siger, hvem bebrejder du mest for katastrofen i Gaza, så siger de her demonstranter, det her, det er et valg mellem pest og kolera, ikke? Hamas er pesten, ja. og den israelske regering er kolera.
Ja. Og det er vel lidt
en anden meget opløftende ting, jeg oplevede, den kommer fra en salafist fra Hamas, ikke? Professor Dr. Salman al-Dayat, tidligere rektor for fakultetet for sharia og lov på Hamas Universitetet i Gaza, ikke? Han udstedte i slutningen af året 2024 en fatwa rettet mod Hamas. Ikke? Fordi han mente, at destruktionen af den civile infrastruktur og den humanitære katastrofe, som ramte efter 7. oktober angrebet, var Hamas' ansvar. Ikke? Og han mener, at Hamas ikke har beskyttet den civile befolkning ved at skille sig selv fra den civile befolkning. Ja. Ikke? Og derfor udstedte han en direkte fatwa rettet mod Hamas. Ikke? Salafisten her, altså sunni-muslimen. Ikke?
Alles motstemmer på den måten gjør meg også glad, må jeg indrømme.
Ja, også mig. Det er ikke så tit, at jeg bliver glad for en fatwa.
His. Og dis.
Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hvad vil vi rise og rose denne uken her, Hassan?
Ja, min hiss går til Trine Røn, som er repræsentant for partiet Socialistisk Folkeparti. Hun har boet i Aarhus og tilhørt den naturvinsdrikkende elite socialistiske klasse, men er nu flyttet til det, hun selv kalder udkants Danmark, og har fået øjnene op for den klassekamp, som storbyens venstrefløj tilsyneladende fuldstændig har glemt. Og det er hun stået frem, og så har hun skildret det ret grundigt, og det kræver selvfølgelig mega meget mod at stå på mål for det, hun har set, ikke? Og jeg må sige, at jeg får håb til, at jeg en dag måske igen kunne blive venstreorienteret, når jeg oplever sådan en udvikling på venstrefløjen. Så bravo. Min dis går til EU, som nu regulerer de danske mikrobryggerier sønder og sammen ved at have indført eller ønsker at indføre en ny emballageforordning, som gør, at man kun må genbruge flasker i deres oprindelige form, det vil sige dåser, som knuses og bliver til nyt metal, fungerer ikke længere. Det skal være rengjorte glasflasker. Et svensk studie viser, at det faktisk afgiver et mindre klimaaftryk at bruge de her dåser end flaskerne. Hvad med dig, Åsa?
Veckans hiss går till den svenska journalisten Joakim Medin som vi har pratat om som är tillbaka från turkisk fängelse. Och jag är glad för det såklart. Men också att han är så ödmjuk i hela sin framtoning. Och han tar emot pressen på det allra finaste sättet man kan tänka sig. veckans diss går till att det nu verkar som att Sverige har fått hem Joakim Edin därför att den svenska regeringen har förhandlat med den turkiska. Och Säpo har gripit två personer som arbetar på utrikesdepartementet som Erdogan är irriterad på. Strax innan Joakim Edin släpptes så greps de här två männen utan att man förstår varför. Sveriges Radio, tidningen ETC och tidningen Blankspot hävdar att de har belägg för det här påståendet. Vi vet att svensk och turkisk underrättelsetjänst eller säkerhetstjänst samarbetar, men vi vet ju inte hur vittgående det här är och omfattande. Mm. Kanske är det här ett exempel på vad som sker. Det var min diss och det här är någonting som vi kommer att komma tillbaka till sen.
Mm.
Hilde, kan du inte pigga upp oss nu?
Mm.
Nej.
Nej. Min hiss går nämligen till den finsk-estiske Sofie Oksanens sakprosabok Putins krig mot kvinnor. En bok jag tänker alla i Norden bör läsa uansett hur smärtefullt det än är. En historia om kolonialism, undertryckelse, dehumanisering, folkmord och ett Ryssland som legitimerar bruken av sexuell våld i krig för och dehumaniserar offer för mänsklighetsbrudd. Det gör väldigt ont att läsa, men jag tror vi är nött till att läsa och veta. Min diss är att det rätt och slett inte står så gott till med akademisk frihet i Norge. Det ser det ut till på en ny liste från Academic Freedom Index publicerad i universitetsmagasinet Krono. Norge har fallit ner till en 39:e plats. Sverige ligger på 4:e plats. Bara Finland ligger under Norge. Bland annat måles här frihet att forska och undervisa och i vilken grad forskare är fria att utveckla och driva egen forskning och undervisning utan inblandning.
Hiss och diss.
En au pair, der forsvandt fra sin værtsfamilies hjem i forgårsnat.
Så er nødt til at spørge dig direkte, om hun havde en konflikt med et eller andet, der har gjort, hun har stået af.
En au pair forsvinner fra sin særdeles velhavende familie en natt. I 6 episoder rulles en historie opp fra den danske overklassen, en historie om makt og delegert omsorg, vakre mennesker, dyre biler, miserable barn i et reservat. Netflix-storsatsing Reservatet bruker en krimgåte til å si noe om hvorfor au pair-ordningen bør avskaffes, skriver Aftenposten. Dere har sett serien, i alle fall deler av serien.
Jeg har sett.
Ja, hva tenker du også?
Nej, jag tänker, jag håller med kritiken om att den är full av schabloner vad gäller hur rika människor är, att de är kalla egoister och psykopater och tydligen även mördare. Så i den meningen så har man sett det här förut. Men jag tycker att det var en skickligt berättad historia. Eftersom de lägger in den här frågan om tjänstefolket och au pairen som försvinner och den här au pairen som är kvar och hennes relation, au pairens relation, hon från Filippinerna till den här huvudpersonen, kvinnan i den här väldigt, väldigt rika familjen.
Hun som spiller har varit själv au pair och hun som skrev serien hade au pair ifrån hun var 3 år gammal.
Ja.
I Norge ble ordningen avviklet fra mars 2024.
Yes.
I Danmark så er det fremdeles lov å ha au pair.
I Sverige får man ha au pair.
Mm.
Ja, der er jo masser af diskussioner, man kan tage med rimelighed omkring au pair-ordningen.
Mm.
Altså helt klart, det var jo ment som en kulturudvekslingsordning for unge mennesker, ikke? I Danmark så er det jo, jeg tror det er 90% af de her, der er på kulturudveksling, som kommer fra Filippinerne, og som ikke gør det her for at lære om dansk kultur, men for at tjene penge, ikke?
Mm.
Og man får altså 4.500 kroner om måneden i lommepenge. Ikke? Altså det er jo, altså hvis man ser det i det perspektiv, så er det jo underbetalt arbejdskraft, ikke?
Mm.
Og jeg synes også, det er meget rimeligt at tage en diskussion omkring, hvorvidt rigdom og magt korrumperer menneskesjælen.
Mm.
Altså det vil jeg sådan set meget nemt kunne indgå i sådan en type diskussion, ikke? Men jeg må sige, at denne her fordeling af rollerne, som tv-serien her Reservatet foretager, det gider jeg ikke at bruge min tid på, fordi det er simpelthen for kedeligt. Altså, efter afsnit nummer et, ikke, så sagde min kæreste, tror de, vi er idioter, ikke? Og hvad hedder det, min kæreste er ikke milliardær eller højorienteret. Hun gad bare ikke at, hvad hedder det, blive stopfodret med pointer og morale, som om hun var en foie gras-gås, ikke? Altså, jeg så et afsnit mere, ikke? Og blev, altså jeg har gispet efter vejret undervejs, ikke? Og tænkt, at det her, mener de det her seriøst? Altså, så kommer betjenten ind, ikke? Den gode betjent.
Police. Ja. Inte betjent ut på svenska, utan polis.
Ja, så kommer politibetjenten ind, ikke? I starten af andet afsnit, og hvad er hun? Hun er selvfølgelig, hvad hedder det, med arabisk oprindelse, ikke? Aisha Petersen hedder hun, fordi hun er den gode, ikke? Det kan ikke være et hvidt menneske, som besidder godheden, altså. Og kapitalisten, altså den største af dem, han er jo rendyrket ondskab, ikke? Altså ingen formildende omstændigheder overhovedet i forhold til ham.
Ja, men det finns en nyckel. Jag vet inte om man ska spoila för tittarna här, men det finns ju en nyckelscen i sista avsnittet där Cecilie, alltså huvudpersonen, kvinnan, när hon vill hjälpa sin au pair att åka hem. Det är en nyckelscen. Hon säger, au pairen säger, du vet ingenting. Du förstår ingenting om mig och mitt liv och mina livsomständigheter. Och vad som är bäst för min son som är hemma i Filippinerna. Mm. Du har ingen aning. Jag tyckte att det var ganska starkt. Men vad jag funderar över, vad är det som gör att den här typen av tv-skildringar, även deckare i bokform, varför får den sån stor publik? Är det för att vi vill sitta i tv-soffan och känna att man blir inte lyckliga pengar, man blir ingen bra människa med pengar?
Yeah.
Eller handlar det, och det är klart, det vill man ju veta, men jag kan ärligt säga att jag sitter där och känner lite avundsjuka. När jag ser
det är så vackert.
Det är så vackra rum, det är så spaciöst.
Yeah.
Sovrummen, badrummen, walk-in closet, trädgårdarna, bilarna, kläderna, de smala kropparna. Och jag känner, gud, jag skulle vilja också ha åtminstone lite grann av det där. Eller nästan alltihopa. Allt utom tjänstefolk, för det vill jag inte ha.
Alla bilderna är så exklusiva.
Oh,
bil när du kör Porsche och det är så.
Väskorna.
Men det är ju så gott formulerat hos bägge dele, att vad heter det, att där är ju något moraliskt i den här tv-serie som en permanent understrøm, og så er der jo, hvad hedder det, misundelsen, man oplever, når man ser det her. Det gør jeg også, ikke? Og hvis jeg ligesom skal gå ind i, hvad det så er ved tv-serien, der rent følelsesmæssigt fungerer for mig, så er det jo, at min misundelse, altså hvad hedder det, misundelse på svensk?
Avundsjuka.
Ja, at den bliver punkteret af det moralske, ikke? Fordi, og det er jo det fælles nordiske, det er jo det, vi kan, ikke? Vi kan punktere kapitalismen, ikke? Vi netop at insistere på, at penge gør en ond, ikke? Man bliver ondskabsfuld af at være rig, ikke? Og hovedpersonen i denne her serie, hun er jo ikke gammel rig, hun er nyrig, altså hun er steget op i ondskaben, ikke? Men hun har stadig en smule godhed i sig fra dengang hun var fattig.
Fast det stemmer ikke rigtigt. Hun er rig fra början, men hun er gift med en klassresenær.
Nå, sådan. Okay.
Ja, faktisk. Sådan. Men jeg har en teori.
Ja.
Netflix-serien ser de rike gjennom kulturklassens blikk. Mm. Kulturklassens blikk er ovenfra og ned. Og i vår tid, er min teori, er følelsen av å bli sett ned på viktigere enn hvem som faktisk sitter på makten. Og det handler her nå, altså vi sier vi misliker de rike, men i praksis får mange av de uvanlig mye slingringsmån. For rike mennesker kan jo både være vulgære og ekstreme eller direkte farlige, men så lenge de oppfattes som er autentiske, så slipper de ofte unna kritikk.
Mm.
Og samtidig så er det mange som da hater eliten da, i hermetegn.
Just det.
Og da mener de ikke den økonomisk mektige, men heller kulturell og politisk
sånne elite. Som vi er.
Ja, akademikere, journalister, kunstnere, byfolk.
Kommentariatet.
De som ser ned på deg. Og på mange måter så er denne serien liksom dobbelt, fordi det er både kultureliten, altså filmskaperen, som egentlig ser ned på rike, mens hvis jeg da på en måte folk, så vil jeg kanskje også se opp til den rike, men se ned på den som lager, og få meg til å se, altså det er så mye dobbelt i dette.
Jeg holder med, altså det er bra sammenfattet, men jeg tenker også så her. Alltså, tänk så många tv-serier som det ändå kommer som driver med kultureliten som liksom gör jokes av kultureliten och
det har vi inte den.
Jo det har vi. Nej så där är det inte. Vi är inte alls där. Tänker överklassen som går ut och säger nej, vi är inte alls så här, vi mördar inte. Vi är inte alls känslomässigt kalla. Det är inte så att vi inte bryr oss om våra barn. Överklassen kan ju aldrig göra det, medan kultureliten har alla redskap att säga nej, det där stämmer inte. Det här var inte morsomt. Det här var inte gott stycke film så där.
Yeah. Men vi sier vi hater de rike, men det vi ikke tåler virkelig er folk som virker smartere enn oss og later som de vet bedre. Altså det er jo noe der da, og det er jo synd på en eller annen måte, for det gjør det jo nesten umulig å insistere på en eller annen kunnskap eller nyanser og kritisk tenkning uten å bli sett på som arrogant. Og altså, der sitter vi i glasshus.
Exakt.
Helt klart. Og der hvor det kammede over for mig, hvor det tippede over, og jeg tænkte, det her, det vil jeg ikke være med til. Ikke? Det er der, hvor sønnerne fra de her familier, altså teenage-drengene, de sidder og udveksler, hvad er det, hævnporno eller sådan noget.
Hassan, det er værre grejer end så. Du har ikke set, man har det.
Jeg har set to afsnit af det her.
Ja, men det hænder grejer i mobilen.
Okay, men
har jeg ret i at klart.
men det er vel teenage drenge, ikke, som jo, hvad hedder det, i formuleringen for den her serie er i hvert fald potentielle incels, ikke?
Nej, altså, du ska se klart det här. Jamen, det går inte att prata om det här om du inte har sett det faktiskt.
Det är inte det som är poängen här också. Det är inte det som är poängen. Poängen är att de framställs på denna måten och att vi då också ska føle något speciellt. I de episoderna.
Precis.
Ja, jag kände inte så att de var incels.
Jo,
för mig var det bara typiska tonårspojkar.
Nej. För mig var detta toxisk.
Ja, jo, det håller jag ju med om.
För mig att se, hvis jag verkligen ska skrua upp för volumen, så är den här serien både sexistisk, rasistisk och klasseföraktande. Alltså den skildrar män, unge män och rike män som toxisk. Besiddende en toxisk maskulinitet. Ikke? Den fremdriver nogle stereotyper om farvet som ofre for vidheden, ikke? Og altid gode mennesker, ikke? Mm. Og så romantiserer den fattigdommen, ikke? Det er for mig sexisme og klasseforakt.
Men det som jeg synes er interessant likevel da, for dette, når vi diskuterer vi synet vårt på rike, og hvis du tar det opp en stige her, så har vi altså noen av nå verdens mektigste menn, både Putin, men også Trump, som er ekstremt rike. Trump, til og med Elon Musk, klarer å få det til å se ut som at det de som er anti-elite.
Just det. Mm.
Samtidig som de sitter på. Og det jeg lurer på da er, dette er en teori, jeg lurer på at serier som dette gir også ammunisjon for folk opp. Folk vil ikke bli sett ned på den måten.
Helt sikkert.
Og derfor kan også milliardærer, verdens rikeste, spille på anti-elitisme. For de peker ikke på seg selv, men på
oss.
Filmskaperne, oss, universitetsprofessorer, minoritetsforkjempere. Det er de som er de virkelige elitene. Se hvilke historier de skaper om oss. Fordi det er ikke lenger, det er ikke det konkrete, praktiske som gjør om man er elite, men det er følelsen det gir meg av å bli sett ned på.
Ja, det er ikke, altså elit handler aldri om hva man eier i deres øyne, utan det er om man vill uppfostra andra människor eller inte. Och det skulle jag väl ändå säga att kultureliten har varit ganska bra på. Att tala om hur man ska tycka och tänka och leva och vilka ord man får använda och sådär. Så det är klart att vi är en elit. Vi är definitivt en elit, men vi har ju inte de här ekonomiska resurserna som de har som faktiskt styr världen.
Men alltså, du har så mycket rätt. Hilde, i din analyse, at man serverer ammunitionen for hvad hedder det, de ondeste milliardærer på den globale scene lige nu, når man laver hvad hedder det, kulturprodukter som reservatet. Ikke? Det synes jeg, du har ret i, og det er ærgerligt. Altså, fordi selvfølgelig skal man diskutere økonomisk magt, ikke? Selvfølgelig skal man det. Selvfølgelig skal man kunne diskutere, hvad rigdom gør ved menneskesjælen, ikke? Det er jeg helt med på. Altså, jeg har så mange holdninger til det der, ikke? Men altså, vi skal ikke opdele verden i gode og onde mennesker på baggrund af økonomi.
Kun én nordisk artist kom inn i musikken som ble spilt i den norske serien Exit, som virkelig skildrer de rike sin umoral. En nordisk artist, Robin og Sala, sin låt Human Being. Jeg lurte på, selv om det på engelsk, kan vi gå ut på den i dag? Vil dere tillate litt engelsk?
Det tykker jeg vi gjør.
I'm a human being. And so are you. My heart can't stop beating. Don't know what to do. I'm a human being.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, dansker som preisler i norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR, der redaktør for programmet Ole Jan Larsen. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio.
Aktiemarkedet har hoppet og danset.
Sorte tal.
Og det har mest danset i negativ retning.
Kom med på rutsjeturene i dansk erhvervsliv.
Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med studiet Sune Aagaard.
Ja,
Donald Trump. Hver gang han åbner munden, så har det trusler om 12 og skat.
Never a dull moment. Det når aldrig rigtigt at blive kedeligt. Det, man glemmer, det er, at når man gør noget ved folk, så gør de jo noget tilbage.
Sorte tal.
En gang imellem, så slukker jeg fra aktiemarkedet for lige at trække vejret lidt langsommere.
Hver mandag kl. 9.05 på P1 og i DR Lyd.
Godmorgen og velkommen her på P1. Lige om lidt, så får du 2 timers P1-morgen med Søren Carlsen. Nu er der først Radioavis.